Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag, eller i det här programmet, så ska vi fortsätta vår serie med Ulla Hoffmans krönikor i Flamman. Uppläsaren är självaste krönikören. Rubriken på dagens krönika är På Harley Davidson i skamkulturen. Varsågod Ulla.
Efter några år i folkskola gick jag på Vasa flickskola i Göteborg tillsammans med cirka 700 flickor i 10-18 års åldern. Vi fick lära oss lite om allting så att vi kunde bli bra fruar till framstående män. De som känner mig vet att just det inte bet på mig. Men jag lärde mig en hel del annat. Jag lärde mig att flickor inte får bli vad de vill, inte får klä sig som de vill och inte får gå var eller vart de vill. Alla flickor får inte det idag heller. Jag ville ha tajta jeans och åka motorcykel, helst på en Harley Davidson. Jag ville gå på allébuffén där alla knuttar och spettor satt. Men jag fick inte ha tajta jeans, inte åka motorcykel och inte gå på allébuffén. Så när jag skulle gå ut hade jag kjol, kastade ut jeansen genom fönstret och bytte i porten. Tog vagnen till Järntorget. Hade jag tur stod en särskild direkt importerad Harley Davidson utanför allébuffén. Vi hade morgonbön i skolan. En dag när vi kom till skolan var flaggan på halvstång. Vi satt oss tyst på stolarna. Vi förstod att något fruktansvärt hade inträffat. En skolkamrat var död. Hon hade tagit sitt eget liv. Hon hade hängt sig. Rektor berättade att den unga kvinnan hade haft sex före äktenskapet och blivit med barn. Vi insåg att det var omöjligt för en ung kvinna att dra den skam som det innebar att ha haft sex utan att vara gift och dessutom att ha oturen att bli gravid över sin familj. Ingen vet om den unga kvinnans föräldrar hade fördömt henne, men samhället i mitten på 50-talet hade definitivt gjort det. Det visste min skolkamrat. Hon visste att hon skulle vara tvungen att sluta skolan. Hon skulle aldrig få någon utbildning och få svårt att få arbete. Och vem skulle ta hand om hennes barn? Hon visste att hon för alltid skulle vara dömd av samhället för att ha brutit mot de oskrivna och skrivna regler som gällde för unga kvinnor på den tiden. Hon hade dragit skam över familjen och samhället. Hon hade kränkt föräldrarnas och samhällets heder. Det budskapet gick klart och tydligt fram till var och en av oss flickor den morgonen. I dagarna dömdes en man av högsta domstolen till 14 års fängelse för att han knuffat sin hustru över balkongräcket. Tingsrätten dömde honom till 9 år, hovrätten friade och HD dömde honom till 14 år. Mannen hävdar att han är oskyldig och att kvinnan försökt att ta sitt eget liv. Efter frikännandet i hovrätten ville riksåklagaren inte överklaga eftersom det enligt ämbetet inte fanns någon generell fråga i fallet. Men kvinnan drev fallet vidare till HD. Hade riksåklagaren bemödat sig om att kontakta tjejjourerna runt om i landet hade hen fått veta att man där varje år tar emot flera unga kvinnor som uppmanas av sina familjer att kasta sig framför ett tåg eller hoppa ut från balkongen därför att de, enligt familjen, dragit skam över dem eller kränkt deras så kallade heder. Flickorna drivs till självmord av familjen, kanske för att de har haft sex eller träffat killar som familjen inte godkänner. Genom att driva flickorna till självmord slipper familjen ta skulden för det så kallade hedersmord som annars kunde blivit följden. Då som nu vet unga kvinnor vad som, uttalat eller outtalat, krävs av dem. Då som nu är det unga kvinnor som tar konsekvenserna av olika tiders och samhällens skamkultur. Så länge som vi har en riksåklagare som stoppar huvudet i sanden och därmed upprätthåller skamkulturen kommer vi att ha domstolar som kämpar emot det politiken vill. Så länge som vi har en riksåklagare som inte vet hur strukturerna bakom mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck, så länge kommer strukturerna att finnas kvar. Sätt riksåklagaren på skolbänken.
Ulla, det som slår mig det är två saker och du får ta dem i vilken ordning du vill. Gör du någon skillnad mellan begreppen skam och heder? Det andra är, kan du komma på någonting där en person av manligt kön har känt sig tvungen att förkorta livet därför att han Du kan inte säga hen då. Han har dragit skam över familjen. Finns det något sånt?
Om vi tar den första frågan först då. Den frågan om skam och heder och skillnader. Om jag gör någon skillnad på det. Ja, alltså i det här sammanhanget så är det ju faktiskt en skillnad. För jag säger till exempel så kallad hederskultur. Därför att jag tycker det finns ingen heder med den här kulturen. Utan egentligen borde man försöka få bort ordet heder. Och istället kanske kalla den för en kultur där man borde skämmas för att man behandlar unga flickor och unga män. På det sättet som man gör.
Skamkultur?
Skamkultur skulle man kunna kalla det för. Och det är ju faktiskt så att när det gäller det så kallade, den så kallade hederskulturen så drabbar den ju både flickor och pojkar. Alltså det är unga män som tvingas att gifta sig med kvinnor som de kanske inte alls vill ha eller vill vara gifta med. Det är också de unga männen ofta som får jaga sina systrar och se till att hålla koll på sina systrar att de inte gör, att de inte träffar svenska män eller vad det nu kan vara, eller en man som inte passar familjen. Och så att den så kallade hederskulturen drabbar både kvinnor och män, även om det i störst utsträckning är kvinnor. Men man ska inte glömma bort pojkarna i det här fallet, tycker jag. Det är ju så att jag besökte i Kurdistan ett kvinnofängelse och där dit hade unga kvinnor tagit sin tillflykt just därför att föräldrar, de hade kanske träffat någon pojke som inte föräldrarna tyckte om och familjen inte accepterade, och det gjorde då att man skulle helt enkelt ta bort döda flickorna, och deras enda chans att klara sig det var ju att ta sig till fängelse. Vi har ju Peda och Fadime här i Sverige, de två så kallade hedersmorden som är väl kanske mest kända. Och det är bara rent förskräckligt att det ser ut på det sättet och att vi inte förmår göra mer än vad vi har gjort, så att säga.
Fråga nummer två.
Ja, det var ju den om jag kände till något om något manligt kön som har förkortat livet. Jag kan inte svara, nej det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara på det, men jag försökte lite grann med att tala om att den så kallade hederskulturen drabbar både kvinnor och män.
Som exempel?
Du har unga pojkar som är kära i en tjej, kanske. Och så vill de kanske gifta sig med den tjejen och så tycker inte föräldrarna att det passar. Och då kan föräldrarna tvinga dem på samma sätt som man kan tvinga flickor. De unga pojkarna, de bröderna till exempel, de tvingas att förfölja och hålla koll på sina systrar. Det kan inte vara så himla roligt att behöva gå omkring och ha koll på en person som man älskar så mycket. Som man kanske gör med sin syster då.
En annan sak då, bara med ordval, heder och skam. Jag är ju ekonom och då brukar jag prata om just hur man väljer ord. Vi pratar ju om bruttonationalprodukt, och alltså välståndet i landet. Och det är det summan av värdet av vår produktion. Men det är samtidigt ganska likt summan av vår konsumtion. Men det låter ju mycket mer lutherskt gott att säga att det här värdet av vår produktion, för då har vi varit så flitiga. Skulle vi säga att det var vår bruttonationalkonsumtion, då kanske vi skulle börja skämmas, apropå skam, över hur mycket vi konsumerar.
Precis.
Så att det skam och heder, det låter ju trevligt att prata om heders kulturen, skamkultur.
Och det är ju det. Familjen har ju bestämt att det är familjens heder det handlar om, att det är den som har blivit kränkt. Men i det här fallet, när det tar sådana yttringar, så är det inte heder, utan då tycker jag att det är fel.
Men det här leder mig osökt, och jag vet, det kanske inte finns något enkelt svar, men skulle din uppfattning om, vi brukar ibland prata om ta seden dit man kommer, hur mycket ska en invandrare anpassa sig till svensk kultur och hur mycket av sin egen art får man behålla? Finns det, eller jag vet inte ens om det är möjligt att prata om sund förnuft, men har du någon uppfattning?
Ja, det har jag. Helt klart har jag det. Jag skulle först börja säga att jag tycker att språket är viktigt, som du sa. Och därför så tycker jag att det är bra om man säger invandrad istället för invandrare. Därför att det, då har man gjort en aktiv handling. Det är så många gånger att man har gjort en aktiv handling då. Och ta sedan dit man kommer, ja, det kan man väl göra. Så länge det inte inkräktar för mycket på den person som man är. Om det för mig är viktigt att bära hijab, så bär jag hijab. Sen kan folk tycka att det är störande, men sen å andra sidan sett så stör ju jag mig på kanske att de inte har hijab. Jag kanske tycker att de skulle ha det istället då, att alla skulle ha det. Alltså det viktiga är ju att man inte gör saker och ting som går ut över andra människors liv eller kränker andra människor, tycker jag.
Men om vi då tar den aktuella debatten om att hälsa på kvinnor eller inte hälsa på kvinnor.
Ja.
Ska man i Sverige tycker vi ju. Mm. Men, kanske felaktigt då att man ska hälsa på alla oavsett kön.
Mm.
Eller man behöver inte hälsa på alla, men man kanske hälsar på dem man är bekant med efter en affärsuppgörelse. Det kan ju vara en kvinna som säljer bilen till exempel. Alltså hur man än gör så kommer man ju kränka ena parten. Den som känner sig tvingad att behöva hälsa på en kvinna känner sig kanske kränkt.
Ja, alltså det där är ju inte en helt enkel fråga att diskutera. Alltså, jag tänker, om man inte vill ta en kvinna i hand därför att man menar att det är alltså, eller om man hävdar att det är av religiösa skäl som man inte kan ta en kvinna i hand, då har vi ju religionsfrihet i Sverige. Så. Och jag är inte så störd över att en människa inte vill. Det är klart att det känns fånigt om jag sträcker fram en hand och så den här personen inte tar med hand. Det skulle kännas jättefånigt. Men jag skulle också samtidigt då kanske förstå att den här personen vill inte. Det finns andra sätt att säga och istället för att ta i hand. Alltså lägga handen på hjärtat till att göra någonting annat. Någonting annat då. Ja, alltså jag säger det är jättesvårt att svara på den här frågan. För att jag tycker att så länge man inte kränker andra människor. Vi hade ju bara en sån här enkel grej som att jag tror vi har pratat, jag vet inte om du och jag har pratat om det tidigare, men det var en kvinna som älskar surströmming. Alltså bara en sån sak som att man öppnar burken på balkongen. Är det någonting som stör grannarna? Ja, det är det nog. Får man då öppna den på balkongen och då, alltså, då kanske man ska dra sig någon annanstans. Alltså man måste ta hänsyn till varandra. Och det som är värre tycker jag om en människa inte vill ta mig i hand, det är ju om synen på kvinnor är likadan, den som ligger bakom till varför man är ledsen med anledning till varför man inte tar i hand.
Du menar det är inte acceptabelt om skälet är att man tycker att kvinnor är inte lika citationssäkert värdefulla som män.
Nej,
eller,
precis.
Då är det inte okej.
Nej, då tycker jag inte att det är okej. Då tycker jag att man ska fundera. Då ska man fundera på varför man överhuvudtaget, alltså varför man, på vilket sätt stör det mig om jag måste ta en man i hand. Om jag måste hälsa på dig, säg att jag inte vill hälsa på dig, jag är kvinna och jag tar inte män i händer. För det borde ju vara, det intressanta är, tänk om det var likadant att kvinnor inte kan ta män i hand. I hand. Om det hade varit så. Och då skulle jag nog ta mig en funderare på vad det står för och vad det betyder. Och vad är det för någonting som jag fortsätter att inte odla någonting. Alltså, vad är det? Jag ska inte säga kultur utan jag letar efter ett annat ord. Men vad är det för tradition som jag försöker fortsätta med att göra på det här sättet? Att inte hälsa på folk.
Men är det inte också en liten skillnad, apropå surströmmingsburken, jag tänker, det är ju ändå det här med sund förnuft. Man bor i ett samhälle, jag menar samhället är då kanske ett flerfamiljshus. Mm. Och då säger väl sund förnuft, kan jag tycka, en surströmmingsburk, det är väl självklart att jag inte utsätter mina grannar för det.
Mm.
Utan då försöker, jag vet, det finns väl något tricks på hur man kan öppna den där i mjölk eller någonting sånt där. Men jag menar, är inte hela vårt samhälle uppbyggt över århundradena att vi har skapat oskrivna lagar för att få samhället att fungera så friktionsfritt som möjligt. Och om man då har haft olika, om man nu får kalla det kulturer då, eller man uppfostras till att fungera, mina föräldrar uppfostrade mig till att fungera i ett samhälle som såg ut som 50-talets Stockholm. Jag skulle fungera i det och med de normer som fanns där.
Mm.
Sen utvecklas ju samhället, men det visste ju inte mina föräldrar om åt vilket håll det skulle gå. Så de trodde väl att samhället var ganska statiskt. Mm. Man reste sig upp från stolen på bussen om det kom en äldre person. Mm. Det är inte så vanligt längre. Och vi kanske inte ens bryr oss längre. Jag vet inte. Nej, men hålla till höger på trottoaren.
Ja.
Ja. Men det är ju bara alla de här grejerna är ju till för att det ska fungera med mindre friktion mellan oss människor. Mm. Vi bor ju inte på en söderavsö för oss själva.
Nej, det gör vi inte. Men då är ju frågan, vad har, på vilket sätt skapar det friktion om en man, mellan dig och mig till exempel, eller mellan andra? Om en man inte vill hälsa på en kvinna eller en kvinna inte vill hälsa på en man. Alltså jag undrar, var är friktionen? Är det verkligen så stort så att man måste göra stora affär utav det?
Ja, men alltså det kan det ju vara. Alltså för en enskild individ så kan det ju kännas väldigt kränkande. Att ja. Här kommer jag och min man kommer och ska säga grattis till valframgången. Och så sträcker mannen fram handen och säger grattis, vad kul att det gick bra för. Och så vill också kvinnan gratulera och så säger den här politikern, jag hälsar inte på dig.
Ja, det säger han väl inte riktigt, men han tar inte handen. Han lägger handen så, kanske på hjärtat istället.
Vad den det må vara, precis, så är det en klar signal att dig hälsar inte jag på.
Nej. Men samtidigt är det ju, alltså det är ju så, jag tycker inte, jag ser inte varför den svenska kulturen att vara på ett sätt är bättre eller för mer än någon annan kultur. Och ska vi leva så friktionsfritt som möjligt i det här samhället så bör vi ju också vara beredda att acceptera varandra hur vi ser ut. Där det inte är sånt som blir rejäla kollisioner mellan, en kollision är den så kallade hederskulturen. Den att man tar livet av sina flickor för att, som till exempel med Fadime, för att hon vill umgås eller är tillsammans med en svensk pojke. Det är inte acceptabelt.
Nej, det tror jag det är ju.
Nej, precis. Men det är inte acceptabelt. Så gör man inte. Så gör vi inte i Sverige. Eller att prata som man gjorde på någon vice ordförande i något förbund pratade om ett annat folkslag. Och benämnde dem som hundar och så vidare, vad man skulle, och skrek och vad man skulle göra. Men det är inte heller acceptabelt att man gör det i Sverige, utan man måste faktiskt, där blir det friktion. Men det finns så många andra saker i samhället, i Sverige, i Tyresö, i Bollmora där jag bor, som blir friktioner utan att det egentligen är, det är inga friktioner. Alltså det borde inte med lite förlåtelse, med lite att man kan säga liksom att ja, men du gjorde det den här gången, nästa gång är det min tur eller någonting sånt där. Så att jag tycker det blir för mycket bråk om för ingenting, ja. Egentligen.
Ja. Men vi har ju diskrimineringslag.
Ja, det har vi. Precis.
Och det är den förfördelade som har tolkningsföreträde.
Ja, precis.
Ja. Så man får ju se upp om man har då lite såna här avvikande mönster.
Alltså, säg något avvikande mönster.
Jo, men alltså inte hälsa på kvinnor.
Aha.
Ja. Om kvinnan känner sig kränkt så är hon per definition med diskrimineringslagen. Ja. Då är hon kränkt.
Hon är kränkt, precis.
Ja. Och en annan kvinna som har det där öppna sinnelaget som du har, inte alls kränkt.
Nej, precis. Nej. Och det är ju viktigt det som du säger, att det är ju den som känner sig kränkt som har tolkningsföreträde på vad som har inträffat, alltså vad jag har upplevt, så är det ju.
Ja, och därför så får man väl, om man nu har mönster, man väljer att hälsa på ett visst sätt, då får man vara lite försiktig med hur man gör det, för man kan ju kränka ett antal människor.
Ja, så är det.
På samma sätt, en del störs inte av surströmmingsburken, andra, en del får barndomsminnen, kommer den åter. Mm.
Men det är alldeles för många gånger som folk upplever att de blir kränkta eller upprörda över någonting, att man gör, eller människa gör någonting, och som de inte gör någonting åt det. För jag menar, den här kvinnan som inte blev tagen i hand, hon upplevde ju att hon blev kränkt, men hon gjorde ju också någonting åt det för att tala om att jag kände mig kränkt. Och det tror jag är jätteviktigt att man säger det, att man talar om att det här, jag uppskattar inte att du gjorde på det här viset. Och sen kan man klara ut det, och sen så är den friktionen löst, så går man vidare i samhället utan att lägga fördomar eller döma människor när det inte finns någon anledning att döma dem egentligen.
Nej, men man kan flytta den här diskussionen till ett annat plan då, alltså inte högre eller lägre ut, men man, om man då representerar någonting, mm, alltså jag är säljare på ett företag, mm, det är inte bara politiker,
nej,
då betraktar vi väl det som ganska naturligt att man följer de normer som finns i det här företaget. Mm. Som jag, jag tänker man brukar prata om dresscode på, mm, jobbet. Det, mm, det är inte okej att komma i bikini till sin arbetsplats. Och sitta, alltså om jag jobbar på bank och så kommer jag klädd i bikini. Och då tycker vi nog i vår kultur att det är okej för arbetsgivaren att tala om för personen i fråga. Jag tycker du ska gå hem och byta om.
Vet du, Leif? Kan du tala om en enda kultur där en arbetsgivare skulle acceptera att en anställd kom i bikini till sin bank eller till sitt bankjobb på morgonen?
Ja, det skulle väl vara på den där Söderhavsön då, som heter bikini möjligtvis, om det är nationaldräkten där. Nej, självklart. Nej, men jag menar, man, när man representerar någonting så, mm, kanske inte bara ens personliga värderingar som ska styra, utan man får också acceptera att min arbetsgivare kanske har krav, mm, på hur jag ska uppföra mig.
Så är det, och då tycker jag att det ska vara, och där finns ju de här diskrimineringslagarna. Det är ju alldeles utmärkt då att man kan ställa sådana där, ska du kunna bära turban på jobbet som när du kör buss? Får en sik göra det? Ja, det får de. Det har prövats i domstol. Så att jag menar, det där är ju då, och där kan man ju då säga, det är ju inte speciellt, alltså en som är född eller med, att ha på sig en turban när man kör buss, men det är tillåtet att ha det. Och jag tycker därför, jag tycker alltså att våra diskrimineringslagar på det sättet är väldigt bra, därför de kan tala om hur det egentligen ser ut. Och det där skulle man ju kunna säga att där har samhället slagit fast att det är faktiskt helt okej att ha turban när man kör buss. Och den som kände sig inte, som tyckte att det blev för mycket friktion, har fått acceptera det.
Mm. Jag hör vad du säger, jag håller med. Nu ska jag göra en kullerbytta här. Vi pratar om den här skamkulturen och, mm, som får då konsekvenser. Jag törs påstå att vi har haft en skamkultur också i Sverige. Mm. Det är många piger som har besökt sjön och inte kommit, mm, upp igen. Mm. Har du någon idé om hur vi släppte taget om det här? Alltså, jag växte upp i 50-talets Hökarängen. Och jag vet ju att några av de äldre flickorna som var så 18-20, mm, år. De fick en bull i ugnen.
Mm, ja, som man sa då.
Ja. Mm. Någonstans där började vi släppa, för de gick, mm, inte och tog liv av sig.
Nej.
Alltså, vad berodde det på att vi... Det var inte samma skam längre på 50-60-tal.
Nej, och det finns ju, det är ju att vi har arbetat med frågan. Jag har arbetat med frågan politiskt, att det har funnits starka kvinnor men även starka män som har tyckt olika saker när det gäller det här, till exempel att kvinnor är lika mycket värda. Och det har gjort att samhället i Sverige har förändrats. Och den flickan, min skolkamrat som tog livet av sig, detta var 1952, så det var ungefär när du föll, vid den tiden, så här mitten på 50-talet som det här, mm, hände då. Och sen efter det så har det bara, jag vet ju att min tanke, om jag skulle ha blivit med barn, så var det ju Polen som gällde, och det gällde också, man kunde få göra abort i Sverige, men då var det, då fick man betala svart för det, och då var det risker med att det kunde hända vad som helst med de där såna otillåtna aborter. Men Polen var bra. Det kunde man få ordna. Och där, eller resor, som jag nu inte kommer ihåg vad han heter, det var för att jag är så extremt gammal. Nestius heter han, var som ordnade resorna till Polen. Så.
Ja, det, jag var inte kvinna, jag var inte...
Nej, men, oh, ja. Okay.
Däremot så hör jag talas om, alltså, med en mer ur historisk synpunkt, kanske i slutet på 1800-talet, mm, början på 1900-talet, man pratar, hon har rest till Danmark. Det var, mm, detsamma som att, ja, hon har, mm, fosterfördrivet, mm, eller vad,
ja,
man nu ska,
precis,
kalla det för.
Ja. Nej, men det finns alltså människor som har tyckt att det här, Ottesen Jensen till exempel, mm, kvinnor som har av egen erfarenhet, eller då händer någonting, det händer ju hennes syster någonting. Och sen så driver, tycker hon att det är fel, och så börjar hon då driva den här frågan, och på det sättet så, det är så vi får förändringar helt enkelt.
Vi har ju haft det här på radion, Kodisbällan.
Ja,
Roland Skyddsbok blev upplöst, och därför, mm, inte försörjd, men det var en biinkomst att, mm, sälja kuvert under disk, mm, för början på 1900-talet, mm, någonting sånt. Mm. Nej, jag var ju inte, det kanske finns hopp också om att det här För jag tycker inte riktigt att jag har fått svar. Du kanske har svarat så, men just att det är kvinnor som får dra på sig skammen. Fast det är oftast två om det där.
Det är oftast två om det.
Om man blir gravid.
Ja, om man blir gravid, precis. Men det är oftast kvinnan. Det är ju kvinnan som står där och har... alltså nu är det ju inte riktigt lika, eller ser inte likadant ut. Men då kan man kan välja vad man vill göra för någonting. Man vill göra abort eller man vill behålla barnet. Och vi har föräldraförsäkring, vi har allt det här som kan stötta. Men en gång i tiden var det inte så. Utan det var ju, då var ju kvinnan hemmafru. Så att allt, om hon hade haft andra planer och skulle ha velat göra någonting annat till exempel med sitt liv, som till exempel att utbilda sig eller någonting sånt, så var det ju kört. Hon fick inte, så att även om man var två stycken, blev det kvinnan som fick. För att på något sätt så var det inte man, att mannen hade sex före äktenskapet. Det var, jag frågade min pappa en gång vad en horunge var för någonting, och då sa han att det var ett barn som var fött utanför äktenskapet. Och så då fick han predikan om att man inte fick ha sex före äktenskapet och så. Men då hade jag förstått att det var annorlunda för pojkar. Pojkar fick ha sex innan äktenskapet. Och när jag då frågade hur det kunde komma sig att pojkar fick ha det, så tyckte han att det var ju för att de skulle träna.
Jaha. Ja, nu ska vi inte gå in på träningsläget här. Nej. Nej, men det är fascinerande alltså de här, vem som får göra vad.
Ja, precis.
Hur det uppstår. Mm.
Och vem som lägger det, precis det, och det är väl ändå samhället på något sätt som bestämmer att vad man får göra, vad man inte får göra, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Och det är så de här olika kulturerna kommer upp och blir så att man passar in eller inte passar in.
Men kan man säga då så här då? Du som är så förskräckligt gammal, det var ditt eget betyg alldeles nyss. Jag tycker att det har skett en förändring från 50-60-talets Stockholm till dagsläget vad det gäller vad som är skamligt och så vidare. Har du någon erfarenhet av, om du säger att man håller mer på sig i vissa sydländska kulturer då, hur många generationer tar det innan de har försvenskats, alltså det här synsättet? Kan du se något hopp om att man kommer hit med ett visst bagage, tankegods i huvudet. Efter två generationer så tänker man svenskt.
Och vad är det att tänka svenskt i det
att
fallet?
Att inte är så skamligt.
Att göra
så att man
då
behöver hoppa framför ett tåg om man blir gravid.
Ja, okej. Okay. Och det är väl, det vore väl bra om man slapp göra det.
Men har du någon förhoppning om att det ska, alltså det tar två generationer?
Alltså,
så
jag tänker, nu är vi inne och pratar sex och jag tycker att det är ganska roligt. Det skulle kunna vara ett program alldeles för sig själv då. Men om man tänker sig, vad kan detta vara någonstans för 50 år sedan, ungefär 40 år sedan skulle jag tippa. Och vad blir det då? Det blir någon på 60-70-talet och de andra pratar om fri sex. Mm. Och då alla kunde ha sex med alla. Mm. Och det betyder inte någonting för någon, utan det var bara så. De som egentligen vann på det, det var ju inte kvinnorna, utan det var ju männen som fick fri tillgång till sex när de ville, därför att alla skulle ha fri sex. Så. Det viktigaste är väl ändå att man har bestämmer själv helt enkelt, att det inte är samhället som bestämmer. Om man ska ha sex eller inte ska ha sex. Att ingen bestämmer att du får inte ligga med den eller du får inte ligga med den. Utan att det är just bara kärleken eller det man vill. Jag behöver inte ens en gång blanda in kärlek kanske i det. Men man är fri.
Ja, det, så länge det inte går ut över en tredje part.
Precis, eller någon annan.
Mm. Nej, men för att nu kommer det att halta väldigt mycket. Men det är ungefär i en debatt som jag hade i fullmäktige på 90-talet. Det var den där diskussion om bilbälte. Och hur vi kom in på det på kommunal nivå vet jag inte nu. Nej, men någon gjorde en jämförelse att jag kan väl få välja själv om jag vill ha bilbälte på mig eller inte. Mm. Det är Och då sa jag att ja, det är okej för mig om du skriver på ett intyg. Mm. att du inte kräver någon vård från samhället om du har en bilolycka. Är du beredd att skriva under det? Nej, för då hade personen inte tänkt. Utan det var friheten att få göra som man ville. Ja. Men vi har ju bilbälte för att vi inte ska få allt för stora sjukvårdskostnader. Så att alltså om tredje person påverkas, då är jag inte för frihet.
Nej, det vill vi inte.
Nej, då, okay.
Man ska inte, och det är ju samma sak med som vi började diskussionen, att det är ju så länge du inte stör någon annan med det du gör så är det ingen fara. Du får ha turban i bussen för att det stör inte någon. Du kan utöva ditt yrke.
Fler bilbälten och färre surströmmingsburkar?
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker vi ska ha mycket av båda.
Har vi rätt ut det här nu?
Jag vet inte. Vi får väl be någon. Om det är någon som tycker att någon fråga är obesvarad så kan de väl höra av sig till dig.
Det vi är överens om, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att dra en tydlig gräns om ta seden dit man kommer. Mm. Hur mycket personlig frihet ska det finnas och hur mycket eller hur lite friktion ska vi medverka till att det är samhället. Mm. Då tackar jag dig Ulla för idag.
Tack själv.